Så börjar vi med att läsa några versar ur psalm 103. Lova Herren min själ, hela mitt inre. Prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte vad gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Vi stannar där. Apostlagärningarna 28:7-10. Paulus var på väg till Rom med ett skepp och det förliste. Och han och alla de övriga i båten lyckades ta sig i land på Malta och fick vara där ett tag. Och då är det en vardagshändelse ur hans vistelse där på Malta. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Kraftgärningarnas nådegåva. Och så en läsning ur 1 Korintherbrevet 12:4-13 som handlar om de andliga gåvorna. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta. För att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss.
Vi ska ägna dagens bibelläsning åt frågan om kraftgärningar. För det är ju så att när man talar med kristna i allmänhet om nådegåvor så säger man ju ofta att jag skulle önska att gåvorna kom i funktion i vår församling. Och när man säger det så tänker man i regel på kraftgärningar. Och man får ju inte glömma att vi har många gåvor av nåd. Allt den kärlek som finns mellan lemmarna i Kristi kropp, det är ju gåvor av nåd. Du själv är en nådegåva. Men vi ska studera lite grann om just det här. Jag kan inte säga att jag själv har någon tro, någon kraftgärningarnas gåva, men lite grann har man ju hunnit spana in under årens lopp. Så vi ska börja i Lukas 17 kapitel och läsa verserna 5 och 6. Då sa apostlarna till Herren: ge oss mer tro. Herren svarade: om ni har tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: dra upp det med rötterna och sätt ner dig i havet, och det skulle lyda er. Lärjungarna vill ha en större tro, och vem vill inte det? Man undrar lite grann på Jesus svar. Senapskornet beskrivs i Bibeln som det minsta av alla korn. Och eftersom lärjungarna antagligen kände att de inte kunde flytta på det där trädet, så måste de ju ha känt det som en anklagelse, eller kanske lite grann som en ironi. Men Jesus är ju aldrig hånfull, utan vi måste tänka oss ett konstruktivt och barmhärtigt svar. Och då tror jag det är så här att Jesus vill stryka under för oss att det inte är storleken det handlar om, utan det handlar om ifall tron är levande eller om den är död. Och vi kan ju tänka oss att du jämför med ett sandkorn. Du kanske hittar ett som är 2 millimeter ungefär, det lär senapskornet vara. Och så lägger du dem bredvid varann. Och det är inte givet från början att du kan se vilket som är levande och vilket som är dött. De rör inte på sig. Men lägg dem i jorden och vattna vid behov, så ser du snart skillnad. Har vi en levande tro? Det är ju det som frågan gäller. Och vi ska titta i första Korintierbrevet 13. För där beskrivs två sorters tro. Det första ser vi i andra versen. Paulus skriver: och om jag hade profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Men lite längre ner i samma kapitel, i den sjunde versen, så står det så här om kärleken: Guds kärlek, den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Det finns alltså någon... Det finns en tro som är en del av det underbara som vi kallar för Guds kärlek, agape. Och Frågan är om vi har fått den tron. Om vi ska längta efter och söka kraftgärningarnas gåva, helande, befrielse från demoner, djärva projekt, så är det just det här, den här gåvan vi ska söka. Vi ska då läsa lite grann om hur den här tron kommer till. Då ska vi bläddra till Markus 11 kapitel. Och där först läsa 12 till och med 16, till och med 14. Jesus är ju i Jerusalem nu för sista gången. Han brukade natta över i Betania hos Marta och Maria. Och så står det så här. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde det. Och vi hoppar till 20 versen. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus sa till dem: Ni ska tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt ni ber om i er bön, så blir det så. Och när ni ställer er och ber ska ni förlåta den som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Jaha, Jesus använder alltså det här tillfället för att lite grann lära upp lärjungarna i just kraftgärningar. Men vad är det han säger? Och vad är det han gör? Det här fikonträdet har ju varit och är en gåta för många kristna. Visste Jesus inte när fikonen mognar? Han hade ju ändå levt upp i en liten stad med säkert mycket jordbruk vid sidan av. Och om han visste det, varför förbannade han trädet? Hade han dåligt morgonhumör eller hade han lågt blodsocker eller vad var det? Men det finns en tanke i det här. Och den hittar vi i Lukas 13 kapitel. Verserna 6 till och med 9. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det. Men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det stå här och suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Det här fikonträdet står som en symbol för Israels folk. Och Jesus är ju förbunden med folket. Han har varit i tjänst i 3 år antagligen, när det här sägs. Och om man får göra en någorlunda bibeltolkning av hans tid som ska vi säga offentlig predikant, så blir det kanske 3,5 år. En tid, tider och en halv tid. Så nu är ju frågan: bär folket frukt eller bär det inte frukt? När han förbannar fikonträdet så förbannar han sig själv som kung i det här riket. Antagligen korsfästes han påsken år 30. Folket fick en nådatid på 40 år, samma som i öknen. Påsken år 70, lägg märke till påsken, så stormar romarna Jerusalem och bränner ner och förstör templet. Israels folk skingras ut över jordens yta. Men budskapet om Guds rike går också ut över jordens yta. I första hand i den kristna kyrkan, men givetvis också bland judarna. Drömmen finns ju kvar. Vi har ju i Sverige varit drabbade, kanske man ska säga, av den så kallade trosförkunnelsen. Och jag minns när den kom i början på 80-talet. Det lät så enkelt. Man sa så här att tron är som en muskel. Och alla har en liten muskel. Och då är det ju så med muskler att om man använder dem så blir de starkare. Använd den tro du har, så bygger du upp en tro som kan göra att du flyttar berg och träd och vad det nu kan vara. Och visst, det ligger ett mått av sanning i detta. Men det leder ändå bort ifrån det som är den verkliga sanningen. Och det är detta att tron för en kraftig gärning är i regel någonting som man får just där och då. Jesus uttrycker det så här, att om ni inte tvivlar i ert hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Hur får man en tro utan tvivel? Jo, det är en tro som han har fått just för detta enda målet som man nu står inför. Och man har fått den direkt av Gud. Har Gud sagt sitt, så har du en tro som du inte behöver täcka över med trons storlek och trons muskel, utan du har fått någonting som kan flytta berg just för det ändamål som tron gavs. Jesus uttrycker också så här att rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget och så vidare. Ni ska tro på Gud. Ja, men det gör vi ju. Varför flyttar inte bergen på sig? Därför att den här meningen tror jag är missförstådd. Om vi tittar i grundtexten så står det bara ha Guds tro. Och översättare pillar alltid lite en preposition för att de tycker att den blir mer begriplig på så sätt, den här meningen. Ha tro på Gud. I alla engelska översättningar som jag har kollat i, det är 7-8 stycken, alla skriver have faith in God. Där har man satt in det lilla ordet in. Men att ha Guds tro, det är ju i princip något annat. Nämligen ha den tro som Gud ger. För att när du får den, så har du en frimodighet som du inte behöver täcka över med högan röst eller med andra, utan du kan bara säga från Herren att nu ska det här berget flytta på sig. Sen är det ju inte ditt bekymmer hur det ska gå till. Du får bara hälsa från Herren och säga hur det är. Du har fått ett besked ifrån himmelens Gud och du för det vidare. Den här gåvan eller de här gåvorna förutsätter bön. Den som samtalar mycket med Herren får också den här sortens svar. Och när vi talar om en församling, om gåvorna som tillhör församlingen eller givna till församlingen, så är det ju viktigt att församlingen övar bön och förbön. Och det behöver inte precis handla om nådegåvor, utan man kan be för olycksdrabbade vänner och man kan be för allt möjligt annat som föranleder bön. Men bönen som en livsform tror jag är en nödvändighet för den här sortens man får en sorts frilicens till att göra någonting som man trodde att man inte skulle kunna göra. Jag har själv erfarenhet av det här. Jag har sysslat mycket med själavård. Och alltid försökt göra det så här att vi börjar vårt samtal med en bön. Att Herren ska leda samtalet och att vi ska komma rätt. Sen så talar vi om den sökande människans situation. Och när vi känner att nu är jag klar åtminstone för idag, så säger jag, då ska vi sammanfatta. Vad har vi kommit fram till? Vad är vi överens om? Och så kanske vi får tänka efter och sätta upp några viktiga stolpar. Och när vi då har kommit överens, så ligger redan där i en sorts Herrens godkännande, eller vad jag ska kalla det. Och när man sedan ber, så händer det, har det hänt att jag har upplevt just det här med den tro som kommer för det här tillfället. Och det har i allmänhet varit underbart. Och då behöver man som sagt inte höja rösten. Har man fått ett ord från Herren, så räcker det med att man uttalar det. På det här sättet så vill vi fortsätta att i bön söka Herren. Vi ber naturligtvis också om de nådegåvor som vi upplever som starka inom citationstecken. Men huvudsaken är att vi är en församling i bön. Då kan vi få den här typen av tilltal ifrån Herren. Låt oss be. Fader, vi ber till dig i Jesu namn. Vi ber att du ska på allt sätt göra oss lyhörda. Att du tar bort allt andligt öronvax som stoppar till. Vi längtar efter att få se människor bli lösta, fria från andligt betryck, men också från sjukdomar, tumörer, benskörhet, allt sånt här som verkar fullständigt omöjligt för oss med lärda i medicinska spörsmål. Du kan, Herre. Och vi längtar efter att vi ska kunna utöva den här sortens gåvor utan att vi ska behöva höja rösten. Fritt från manipulation och fritt ifrån underligheter. Att vi bara ska kunna tala ut det som du har lagt på våra hjärtan. Just för den situation och den människa som vi har framför oss. Detta är vår längtan, Herre. Och vi tackar dig för att du har gett oss den längtan. Du ska också ge oss ett svar. Vi tackar dig, Fader, i Jesu Kristi namn.
Jesus, för att trons gåva och många andra andliga nådegåvor fungerar utöver vår värld. Och särskilt i de här krigsdrabbade länderna som finns, både de vi hör om i Syrien, men också i de delar av världen som vi inte hör någonting om. Men tack att du är närvarande, Herre, genom din ande. Och visa din nåd och din kärlek till folket, till enskilda. Tack Herre, du är verkligen stor. Då kan jag ta lite information av Centralafrikanska republiken här då. För ni som inte vet så var jag tillsammans med en kollega i Centralafrikanska republiken 3 månader i höstas. EFK som vår församling samarbetar med, EFK som vår församling samarbetar med har en samarbetspartner i Centralafrikanska republiken. Med en kyrka på ungefär 85 000 medlemmar. Med mycket socialt arbete. Och det har varit en inbördeskrig helt enkelt i landet. Och nu skulle min väninna och jag ut för att stötta dem i 3 månader. Och jag har försökt att följa upp det här. Och jag har delgivit församlingen efterhand. Jag kan säga att det har lugnat ner sig nu efter presidentvalet. Vid gränserna är det alltid oroligt och det fortsätter att vara då och då och i huvudstaden, men i övrigt är det ganska lugnt. Men alla flyktingar som är utanför landets gränser har svårt att komma tillbaka därför att det är så mycket besvärligheter vid gränserna och de vågar heller inte, de tycker inte att det är tillräckligt stabilt i landet än för att vända tillbaka. EFK samarbetspartner har haft en generalkonferens och temat där var den kristne ambassadör för försoning. Och det var ju ett väldigt starkt ämne. Om man tänker att den icke-muslimska befolkningen, de kristna och animisterna då, har ju blivit så förföljda och blivit dödade och fått vara ute i skogen i månader och blivit sjuka. Ja, fått sina hem nedbrända och allt. Ja, det här som ni hör om ifrån Syrien. Och deltagarna tog emot det här och det berörde väldigt på djupet. Konferensen hölls i en ort som har blivit väldigt, väldigt drabbad av just den här förföljelsen och som blev nedbränd. Och det här är ju, vi får be för kyrkan att den enskilde kan försonas med allt de har gått igenom och älska muslimerna som kommer tillbaka utan att hämnas. För det här med hämnd ligger djupt i människan. Och det är ju ömsesidigt även för muslimerna också, som också fick ge sig iväg till slut. Ja, missionärerna anser nu att det är, eller missionsorganisationerna anser nu att det är så lugnt så att missionärerna kan åka tillbaka. Bland annat Wycliffe bibelöversättare. Och de håller ju på med bibelöversättning naturligtvis. Men också med med läskampanjer och så. Dessutom så har de dagar då folk som behöver helas ifrån sina traumatiska upplevelser får komma och bearbeta sina upplevelser och samtidigt lära sig hur man kan själv hålla såna här samlingar. Och det finns ett väldigt bra material utarbetat både för vuxna och för barn. Och när jag och min väninna var ute så köpte vi sånt material och delade ut då där vi var. Och de som läste det här materialet sa, ja men det här är ju precis som vi känner, det är precis som vi har det. Och så fick de också hjälp hur de skulle gå vidare. Och de tyckte att det var så skönt. Det är mycket av sånt som behövs. Jag sa att missionärerna kommer tillbaka, men ingen i IFK finns där på plats. Och det är en bön att det ska komma någon på plats, för det behövs finnas där. Ja, så nätverket, gamla före detta missionärer, försöker ju styra upp och ha kontakt och göra en del insatser i RCA då. Min väninna och jag var ju utsända av nätverket. Och nu har det varit ute en sjukhustekniker, tror jag det heter, som lagar apparater på sjukhus. Han hade möjlighet att bara vara i 2 veckor. Det är ju otillräckligt. Men han skulle se över apparaterna och se vad som behöver göras. Och sen så ska han och hans fru ut igen en liten längre tid, några månader, och försöka komma tillbaka regelbundet. Och han har skrivit ett brev, hur det var där ute. Om ni tillåter mig att läsa bara några utdrag och så ska jag hänga upp det där. Vad kan man då kommentera om statusen på den utrustning som finns på sjukhuset? Det här är ett stort sjukhus tycker jag med ungefär 200 platser och det är ett distriktssjukhus och så. Ja, vad ska man förvänta sig och hur ska man uttrycka sig? Allt som finns är gammalt. När man pratar om att det har kommit en ny utrustning med någon container så är den ju för det allra mesta begagnad. Jag skulle kunna tänka mig att det håller snittålder på kanske 20 år. Det gör att det som har hållit och fortfarande är i drift är så där 30-40 år gammalt. Det finns också apparater som kommit ut helt nya. Jag tror att autoklaverna kom ut helt nya någon gång i slutet på 80-talet när kraftverket var klart. Autoklaver, det är väl sånt som steriliserar, va? De har ändå fungerat och går med lite reservdelar även att få igång den här gången. Det är robusta grejer och ändå värda att reparera. Jag har fått fram reservdelar för kanske 10 000 svenska kronor. Mycket pengar kan man tycka. Men det ska ställas emot att en motsvarande ny autoklav nog kostar runt 1,5 miljoner svenska kronor idag. Då är det värt pengarna att reparera dem. Visst skulle det behöva göras lite mer på dem, men de fungerar nu trots allt. Ja, och sen avslutar han så här. Hopplöst eller en utmaning? När man står här bland allt gammalt skräp så ska det förstås kännas hopplöst och man vet inte riktigt i vilken ända man ska börja. Samtidigt är det en slags professionell utmaning att lyckas laga något. Det är inte kul att upptäcka att utrymmet runt programverket i tvättmaskinen har blivit ett råttbo och att kablarna är sönderbitna. Men när man sen i alla fall delvis lyckas få igång den maskinen och få den bredvid att fungera så är det förstås kul. Det är också roligt att få reda på att det faktiskt går att få tag på delar till de här gamla maskinerna i Sverige. Det är förstås också roligt att träffa Leonard och andra i verkstaden och jobba tillsammans några dagar. Förhoppningsvis kan det här besöket också innebära lite uppmuntran för dem. Kombinationen av min kunskap och mina resurser med scheman och reservdelar tillsammans med afrikansk bricolage, alltså det fixande, är också alltid lika spännande. De hittar lösningar ibland som jag inte ens tänker på som möjligheter. Samarbete är bra. Sverige behövs i det här landet, som man säger, för att fixa reservdelar och sen tillsammans laga. Så här är det på många sjukhus i tredje världen. Det är så här de jobbar under de här omständigheterna. Och ja, det är någonting vi kan tänka på i vårt liv och vårt sätt när vi hör att det ska samlas in pengar till sjukhus och sjukvård i andra länder. Ge. Vi ska ge om vi har möjlighet. Jag tror jag vill be för det här. Och ni får också gärna be. Ja, Herre, jag vill tacka dig för att freden börjar återvända till RCA och att folk kan andas ut och känna sig någorlunda trygga och kan gå ut på fälten igen och odla, åtminstone på de flesta ställen. Tack, Herre, och tack för att de nu, när de skördar, kan få mat och äta varje dag. Herre, det är ett stort tacksägelseämne. Så tackar jag dig också för att den här tanken på försoning ligger så djupt i hjärtarna efter allt det hemska som har hänt. Och det är för att du är den store försonaren. Och för att vi har försonats för våra synder, så kan vi förlåta dem som oss skyldiga är också. Ja, Herre, och så ber vi dig för allt arbete som alla sjukhus och alla institutioner som har svårt för att få det att fungera därför att maskiner är trasiga och det saknas material och du ser hela situationen. Herre Jesus, välsigna nu de här apparaterna som Gunnar har lyckats laga. Att de håller. Och de som var i funktion innan, att de fortsätter att fungera. Och välsigna hela arbetet på detta sjukhus, Herre. Som är till så stor hjälp för befolkningen i hela regionen. Och jag ber dig också för alla andra dispensärer runt om i landet, vår samarbetspartner men också andra. Jag ber för all skolverksamhet och för allting annat. Låt kyrkan få känna ditt välbehag över sig och känna att de inte är bortglömda av dig och inte bortglömda av omvärlden heller. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.